Värvet görs i samarbete med Acast.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det som gjorde att jag inte hamnade på parkbänken var hela tiden att fan, jag ska ge henne världen, för hon har gett mig så mycket.
Det
inte den klassiska medelklassuppväxten med start och filmjölk, konkenrygga och kommunal musikskola som ligger till grunden för Eyes on Glasgows liv. Han och hans mamma levde på gatan i Stockholms parker och på härbergen de första åren sedan de kom hit 1986. Eyes är född i New York 1980, men hans mamma skrämdes av hur cracket bredde ut sig på Queens gator och sökte ett bättre liv i Sverige. Det är tydligt när jag pratar med honom att han inte ser sig själv som ett offer och att han och hans mor har ett band som är så vackert och tjockt att det känns ända in i själen. Några år in fick de dock ett boende i Stockholms södra förorter. Eyeson började spela basket och träffade där Felipe Leiva Wenger, mer känd som Fille, och resten är så att säga svensk hiphop-historia. Jag skrattar idag, kanske gråter jag sen.
Över allt, kolla statistiken, tung över allt. Värde räcker inte till, kronan jag bär räcker inte, vill ha en till. Jag vill, jag kan, jag lovar, jag klarar annat, det här ska jag ordna. Det är ett hoppskott, ett frivarv, ge mig hammaren för det spikats. Och hungern är återupplivad, kolla här, jag har gamet i min ficka. Tog hem titeln, länge lever oss, blir alltid magic varje gång vi gör oss.
Eyeson och Fille har sedan starten vid millennieskiftet släppt ett 20-tal singlar och 5 album, och för bara några dagar sedan kom det 6:e, Vackra liv. Juni 2019 är Eyeson även aktuell med Värvet avsnitt 369 med mig, Kristoffer Triumf, producent Klara Åström och Månsson och Acast som utgivare. Här är Eyeson Glasgow, varsågoda.
Jag mår ganska bra, faktiskt. Energin är på gång, ny musik, ny skiva. Samtidigt man är i typ så här olika lägen i sig själv också. Man är typ så här, vad har man gjort? Vad ser framtiden, hur ser allting ut? Så typ jag är i ett läge där det händer mycket i mitt huvud.
Okej, okay. Alltså, det är ändå bara ganska bra.
Alltså, jag brukar alltid säga ganska bra, därför det finns utrymme för att det ska bli fantastiskt bra. Ja. Om man säger direkt så allting är skitbra, det blir så här, men typ om någon frågar mig imorgon, är det? Ja, men om jag säger det skitbra eller whatever, så måste jag alltid toppa det. Så jag är alltid så här, ganska bra.
Ja, all right. Men vad vill du berätta om ert nya album då?
Med vårt nya album, så jag tror det är rätt så mycket om, med tanke på att vi har varit borta i 5 år, och om man har, man behöver inte vara en inbiten Eyeson och Fille fan, men om man har följt lite vår resa från dag 1 eller hoppat in från dag 4, så kan det vara typ att det är en summering på de här 5 åren, det som har hänt. Fille, han har blivit pappa, han har 2 barn. Tidigare i vår musikkarriär så har vi bara varit Eyeson och Fille, och det har varit studio och det har bara varit skygglappar på. Men med den här skivan så typ man får lite growth, man får lite utveckling, man får lite typ fågelperspektiv. Förut var man så inne i själva the grind. Jag skulle nog säga inte kriget, för det kändes som det var lite ett krig att ta sig upp till där man är någonstans. Och då tänkte man bara på okej, vi vill vara så aktiva, vi vill släppa musik, men när det har gått lite tid och man har hållit på så länge, så blir det typ, låt oss göra en skiva där vi hyllar oss själva och typ hyper upp de vackra liven som vi har. Vissa har det mycket värre. Vissa har inte varit tvungna att ge upp sin dröm och varit tvungna att typ sluta med det för att göra massa andra saker. Så typ, det är en välsignelse. Det är en blessing att man typ får hålla på med musik. Folk uppskattar oss och folk kastar inte bananskal när vi uppträder. Så typ, med det skulle jag nog säga, det försöker vi prata om på den skivan och ändå ge en klar perspektiv hur vi ser saker just nu.
Det låter ju väldigt bra, tycker jag. Och det låter väldigt liksom 2019.
Tack så mycket. Man försöker vara väldigt, i alla fall relevant. Därför man vill inte låta som 20 år tillbaka eller 15 år tillbaka. Om folk vill höra typ den Eyeson och Fille, så kan man gå och köpa våra första skiva bara. Eller jag vet inte vad man kan köpa skivor längre. Men jag skulle nog säga att det är viktigt att vi visar att vi har utvecklats med tiden, så folk blir så här, Eyeson och Fille, de har bara fastnat i tiden. Nej, Eyeson och Fille, de behöver inte riktigt oroa sig för någon tidsepok eller tidsperiod. De är 2019, de är 2020 eller whatever. Typ, man utvecklas med musiken. Och jag är glad att du säger att det är 2019. Hade du sagt att det låter som 2010, hade varit så här, fan vilken hemsk grej. Därför som sagt, 2010-känslan var skitbra, men man vill utvecklas framåt.
Mm. Alltså, är det där en... För soundet ligger ju väldigt mycket i beaten, liksom. Kan du berätta om processen kring era beats?
När det kommer till våra beats, alltså tidigare, i våra musikkarriärer har vi jobbat med väldigt många olika producenter, och då den producenten, den musiken som man får, man går lite efter den känslan. Okej, men typ som Masse, vi gjorde När vi glider, en av våra första låtar som är lite större.
Tid i pengar, alla brottskar då, men min tid i lugn får jag softa hår.
Vad du kan göra för mig, stoppa in nyckeln och vänd, och fyll bensintanken upp med 20 spänn. Kolla bakspegeln, Duppe kolla, Aina inte är med, så jag kan trycka på knappen och lyfta upp min bakdel. Vi glider runt som Ali och Masud på jakt efter Louis och VM-guld. Höjer mysterium så hela världen hör, med nya plåtar som står, fan vad jag är skön.
När vi glider,
glider omkring, softa ta det lugnt en stund.
När vi glider,
tiden står still, har man ingen stress och press.
När vi glider,
den biten, den kom på en tid där allting hiphop var väldigt såhär, inte hårt men väldigt såhär, refrängerna var bara ordigt, det skulle vara väldigt rapid. Och när vi fick den biten så var det typ allting var så lugnt och det var så stillsamt. Och det var så okej, men istället för att kämpa emot det och vara så okej, men så var det så okej, men låt oss kolla hur vi kan vävas in i biten. Och det är någonting som jag försöker göra. Och på den här senaste skivan så jobbar vi väldigt mycket med Mac Beats. Han gör väldigt mycket av musiken. Och Fille, som jag måste säga, han är väldigt den här, inte studiorottan på ett dåligt sätt, men han är väldigt så här engagerad i alla aspekter när det kommer till musik, skapandet. Jag är kanske inte lika så här när det kommer till beaten, så jag skulle nog säga att det är ett gemensamt arbete, Mac Beats tillsammans med Fille, där de typ har sitt öra på gatan och typ så här, okej, men det här är soundet som är inne just nu, men samtidigt hur kan vi lägga våra egna personlighet på beaten. Så när vi, för att svara på din fråga, det är väl när vi väljer beaten så väljer vi musik där vi känner att vi kan förmedla någonting, där vi kan bidra någonting extra. Vissa beats är bara fantastiska, man behöver inte rappa på dem, men man måste vara väldigt så här, välja dem med omsorg.
Mm. Ja, jag förstår. Men hur är då liksom skrivandet för dig rent personligen med dina verser och så? Alltså, behöver du en demo och skriva till så att säga? Eller är det ett ständigt flöde av anteckningar, eller hur funkar det?
Förut, jättelänge sedan, så hade jag alltid typ texter bara liggandes, just in case, bara för det var alltid en viss typ av så här. Man var tvungen att visa en producent eller producenter att okej, men jag sätter på den här biten. Ja, jag har texter. Jag är good to go. Jag är klar. Nu, det känns lite konstigt att säga när man är äldre, därför jag är inte så gammal. Men nu när man är lite äldre i musiken, så jag behöver en skissdemo. Jag behöver höra någonting för att veta okej, men mina texter måste verkligen vara skräddarsydda till den här biten. Det måste verkligen vara varje ord, varje frisering, tonvalet. Och då måste jag verkligen ha den här skissbiten. Och Jag är inte annorlunda, men jag måste typ lyssna på en beat ungefär en vecka. Bara så att jag kan lägga ett ansikte på det. Vissa gånger så blir det typ en vacker kvinna. Vissa gånger så blir det bara en arg person som jag vill slå. Så mitt skriveri, den är så här, det är en process som jag gillar. Jag gillar att gå in i själva att okay, men hur kan jag göra den här texten till någonting levande?
Mm. Jag förstår. Och hur liksom funkar du och Fille där? Och alltså, hur jobbar ni ihop?
Nu när Fille, han har ju familj och han bor ganska långt ifrån mig, våran tid i studion är mer effektiv, så vi pratar mer på telefon, eller när vi ses på möten eller när vi ska göra intervjuer, så blir det att vi diskuterar en topic, typ som pengalåten som är med på skivan. Inför den låten så pratar vi mycket på telefon. Okej, men vi borde göra en låt som där, eftersom det är en tid där alla flashar väldigt mycket pengar, och det är väldigt mycket pengar, materialistiska saker, och det är ingenting dåligt, jag är själv väldigt fast i såna där saker, men vårat snack var typ att okej, men hur kan vi prata om det, att vi tar upp de positiva sakerna och vi tar upp de negativa sakerna, och inför det så blir det att när vi kommer till studion, allt vi behöver, vi typ är i studion i en och en halv timme, vi lägger exakt det vi ska göra, för vi har pratat innan.
Money on my mind in my mind state. Fuck pengarna, utan dom hämta in, stressa mer, göra cash, hämta mer. Ingen rast, in med deg, göra cash, hämta mer. Hämta in, stressa mer, göra cash, hämta mer. Ingen rast, in med deg, göra cash, hämta mer. Så fort som luren ringer min bror, jag är där ute och springer min bror.
bror. Vill veta hur en klipper kronor. Jag ber bara att huvudet slipper oro. Kom från lite men nu det finns. Jag ser på livet med kluven lins. Stressa, tänker pengar måste in. Vissa saker ändrar ändå ingenting.
I början av våra karriär, vi pratade inte så mycket. Det var bara okej, vi får en beat. Okej, det ska heta fest. Kom vi tillbaka och jag skrev typ om helt konstiga saker och han var på en helt annan linje. Så nu när vi har blivit äldre så att vi pratar mycket mera inför vi ska gå in i studion.
Smart.
Ja, det är det. Man sparar fett med tid. Ja. Man sparar så mycket tid att det finns inte.
Du, jag måste bara fråga dig. Jag reagerade ju när du kom in på det faktum att du hade en telefon som ser ut att vara från den ser ut att vara från 1900-talet alltså.
Exakt. Det är gammal. Men
varför jobbar du så?
Jag är lite så här personlig av mig. Jag är väldigt inåt som person och jag har inte så mycket intresse. Jag kan börja med att säga så här, jag tror sociala medievärlden och hela den biten, all respekt, jag tycker det är en fantastisk verktyg och man kan nå folk och nätverka, så jag förstår hela konceptet av det. Det är bara att jag tror inte att mitt liv är så pass intressant där jag ska lägga upp, där äter jag, där tjänar jag på gymmet, där är de jag träffar. Det är mitt personliga liv. Jag är en konstig typ av annorlunda person. Jag har byggt upp murar framför mig och jag vill att de människor som kommer runt omkring mig, om de ska vara nära, de måste gå förbi första muren och sen tredje muren. Så därför har inte jag sociala medier. Och samtidigt, jag har inget intresse av att säga okej, men kolla på den här kändisen i det här landet. Det gör ingenting för min sinnesro. Det gör ingenting för att bättra min livsstatus och de runt omkring mig. Så jag tror med tiden har jag bara blivit en sån här person som är väldigt objektiv. Jag ser så här, vad gynnar mig, vad kan hjälpa mig och vad kan jag växa ifrån. Och alltså, som sagt, att se vackra kroppar på Instagram, all respekt, det är skitnice, men efter tredje rumpan, det är så här, men då, vadå? Vad håller jag på med? Vad gör vi just nu? Eller typ, jag har inte tid att slösa. Jag kan bli överkörd imorgon och vad jag har gjort för något. Så jag är väldigt så här, jag försöker bara få saker att hända. Och sociala medier, det bara tar upp lite av min tid. Och jag har tur. Jag har lyxen att Fille som gör musik med, han är väldigt aktiv på sociala medier. Han tycker det är kul och det gör så att jag får lyxen att inte ha det. Men nu har jag skapat en sociala mediekonto. Så jag försöker komma dit.
Du finns på Instagram och har postat typ 3 bilder i hela ditt liv. Var den sista var 2016 eller något?
Nej, alltså det finns många falska som har typ lagt upp och säger att de är jag och jag uppskattar det. Många frågar mig, men är inte du arg? Jag bara, nej, vad fan, de bidrar till eller hjälper till min legacy på något sätt. Så, men nu har jag skaffat en som är en officiell, så ja, det är sakta men säkert börjar komma dit, men det är lite som tatueringar. Vissa har inga tatueringar och man säger, varför har du inte det? De bara, fan, det är bara inte min grej. Och man säger, all respekt, det är cool. Och det är lite som med mig. Jag är så här, det är nice, men it's cool. It's cool.
Men du har å andra sidan väldigt mycket tatueringar.
Ja, extremt. Jag är lite för många. Jag fick någon typ av så här rush. Jag bara kollar mig själv in i spegeln någon dag. Jag känner mig inte svag. Det kändes bara som alla mina krafter. Jag känner mig svag. Och jag bara, vet du vad? Om jag tatuerar in så här starka slogans och budskap kanske på min kropp, så blir det att jag har någonting att påminna mig om att jag klarar av vissa grejer.
Funkar det då?
Ja, faktiskt. Det gör det.
Ja.
Men det, alltså, jag har en tatuering på ryggen, så den ser jag aldrig. Så det är så här, jag vet inte riktigt vad jag tänkte där, men den ser nice ut, har jag hört.
Jag tror jag har så 7 timmar skärmtid varje dag i alla fall. Alltså på min iPhone.
Mm.
Vad gör du med all tid som du inte lägger på sociala medier och spel och skit?
Alltså jag är en PlayStation junkie, så jag ska inte sitta och spela att jag är perfekt. Jag gör mycket annat. Jag läser serietidningar. Jag är ganska så här komplicerad och invecklad, så typ mycket av min tid går ut på att tänka på hur löser jag nästa uppdrag. Det finns ingenting som är säkert och garanterat, så mycket av min tid går typ på att träna. Jag tränar ganska mycket för att det ger mig ganska mycket sinnesro. Och sen har jag massa sidoprojekt som jag gör, men jag vill helst inte avslöja dem, därför det blir annars, om de inte landar så blir det bara att jag snackar massa skit. Så det är mycket jag försöker öppna upp andra dörrar som musik har öppnat upp för mig. Att träffa människor och sitta i möten med människor som är så här, är långt ifrån mig. Det är folk som har extremt mycket pengar, eller folk som inte har jättemycket pengar, men på ett kreativt space, de har utvecklats helt otroligt. Och att sitta och prata med dem om olika projekt, det är typ, det är en sak för 10 år sedan. Jag hade varit såhär, nej fan, nej, jag bara spela en skiva eller rappa, du vet, det är cool. Och nu, det känns som jag försöker göra upp för bortkastad tid. Att inte ha varit öppen för vissa människor, öppen för vissa idéer. Så mycket av min tid går ut till att använda, hitta den förlorade tiden typ.
Okej, okay, det är så du ser det, att du har kastat bort tid på att, vadå, bara vänta på nästa, är det sådana fel grejer?
Nej, alltså inte vänta, men typ till exempel många av de här nya artisterna, de är kanske runt 23-24 och redan då så har de sitt egna så kallade label. De har artister under dem och de har kontakt med ett klädsföretag, eller de är bara öppna för saker. Medan när jag och kanske Fille kom upp, det var så mycket att vi var tvungna att bevisa att vi förtjänade att vara här. Det var typ Petter, det var Ken, det var Feven, det var Melinda, det var Latin King, som vi kom från samma område som någorlunda från dem. Så det kändes bara som man hade inte tid att bara, okej, men inte stanna upp, men okej, men låt oss se vad vi kan göra mera. Vilka kontakter som vi kan verkligen nå, istället för bara tänka musik, musik, musik. Men samtidigt, det var det som gjorde så att jag sitter här med dig nu också. Mm. Så typ det är en sån där, man kan antingen välja antingen eller.
Du har sagt sinnesro 2 gånger. Hur kommer det sig att du använder det begreppet?
Det är ju livsviktigt. Jag kan tycka sinnesro, att ha peace of mind. Det är mycket folk som går runt stressad. Mm. Det är extremt mycket folk som man träffar som är väldigt aktiva på sociala medier, till exempel. Och där det är ett konstant, inte ett flöde, men det är ett konstant flöde av att jag måste visa upp någonting, jag måste visa upp nästa story, jag måste hela tiden underhålla min publik. Och man kan se att det är stressfullt att hela tiden man måste prestera. Och jag vet själv att mer kändisskap, att folk känner igen en när man är en väldigt personlig och inåt person, man uppskattar att folk känner igen en, men man tar det lite personligt när folk kanske står och pekar och bara, men aj sån, eller vart Fille? Och man uppskattar att folk ens säger det, men jag brottas med mycket, typ, inte inre demoner, men typ så här, man vill bara må bra. Och jag märker i vissa situationer när människor inte ger mig den respekten som jag ger dem, så blir det att, amen, det blir svårt för mig att vara runt omkring dem. Så jag märkte att sinnesro är väldigt viktigt för mig. Att jag går och tränar. Förut det var en grej att jag ville ha en väldigt stor kropp eller vara väldigt vältränad. Nu handlar det om bara att jag går dit och tränar bara för att få utlopp av min energi, så att jag kanske inte råkar säga någonting dumt när någon kommer fram och bara, ej, så kan jag ta en bild, och man är på ett dåligt humör. Mm. Jag har inte råd med dåliga dagar. Så typ, det är mycket sinnesro. Jag kan tycka att mycket folk behöver bara typ ta det lugnt, andas och bara hitta en stund där de säger, okej, men jag tänker bara på mig själv och jag är bara lugn i det. Jag tänker inte på hela tiden göra, göra, göra.
Jag har fått för mig, nu när jag har lyssnat på massa intervjuer med dig, att du är liksom, alltså att du alltid vill göra mer. Du vill alltid liksom bevisa dig ett steg till.
Yeah.
Hur är du med att vara ledig? Alltså,
Jag tar gärna ledig tid och lediga dagar, men om det finns möjlighet för mig att tjäna pengar, om det finns möjlighet för mig att växa eller bygga upp någonting, så tar jag definitivt det. Ledighetstid, det känns som typ, det är en sån konstig metafor, därför det är typ, man kan ju bestämma sig för att, vet du vad, jag vill ha ledig 365 dagar om året, och det är ju typ ledig tid. Så för mig så blir det bara, jag vet inte, min mamma, jag kommer lite från den här uppväxten av min mamma också, kanske den här USA-kulturen av att you always have to do more, du måste alltid prestera, du måste alltid bevisa att du förtjänar att vara här. Det är ingenting som är garanterat, så jag tror det kommer lite därifrån. Och inte, jag ska inte säga allting på den barndomen och allting som jag har gått igenom, men när man har varit där jag har varit, så det är bokstavligen en mardröm. Jag pratade om det här med min mamma för några dagar sedan, att jag har typ en regelbunden dröm som poppar upp, att jag vaknar och vi är på en bänk igen och vi har ingenstans att bo. Så typ den tanken, bokstavligen varje gång jag vaknar, så blir det bara, okej, men ledig tid? Nej, det finns ingen ledig tid. Jag måste göra så att vi kommer så långt ifrån den där mardrömssituationen. Och även fast jag vet att vi kommer aldrig hamna där, men det kan ju räcka med ett misstag. Jag är en artist, jag är så kallad rappare, en kändare profil. Mm. Det kan räcka med att jag gör någonting dumt och skriver i rubriker eller whatever, och allting som vi har byggt upp kan bara försvinna. Så jag är väldigt mån om att jag vill använda tiden till att göra mera. Vissa vill kanske göra annat, och det är helt cool också.
Mm. Vad tänker du när jag säger styrka?
Styrka, makt skulle jag också säga, respekt och kärlek. De sakerna, när du säger styrka så säger jag konstigt nog, jag ser min pappa. Han var en figur som jag ser hans ansikte, men jag minns inte riktigt hur han ser ut. Jag har bilder på honom, men när du ser styrka så tänker jag definitivt min pappa, att han var någon som folk respekterade. Han hade makt på sitt sätt, och han var älskad också av vissa människor, hatad av andra.
Mm. Jag tänker att du känns så stark, alltså på flera sätt.
Ja, hur menar du? Hur tänker du?
Dels rent fysiskt, jag ser ju det.
man försöker bara... När jag var yngre så, min mamma och jag, vi var i vissa situationer med min pappa. Just personen som jag tänker på när jag hör ordet styrka. Och han var väldigt våldsam man. Och min mamma, hon var absolut ingen pushover. Hon slogs tillbaka och hon vann många fighter. Men det var när jag var yngre, jag tänkte för mig själv, om... Vänta bara tills jag blir äldre och jag har chansen att bli stor och stark. Och som sagt, jag är inte värst stor hela den biten, men jag har alltid haft en bild av att hur jag ska se ut, någorlunda min slutdestination, och för att kunna beskydda min mamma och ta hand om henne och alla runt omkring mig, så var jag så, okay, men det här är dit jag ska.
Mm. Är du större än din pappa, va?
Jag tror inte det. De sa att han var lite längre än mig. Säkert lite bredare, och sen han hade mer våldsammare tendenser än mig. Jag har kanske 50% av hans anger, och jag har lite av min mammas kärlek. Så det är en så här bra 50-50 blandning.
Mm. Men sen tänker jag också att det är så jävla svårt begrepp, tycker jag, med styrka, att man säger att någon är stark liksom mentalt. Mm. För att det är som att för att man då har klarat liksom hardships så är man en stark person. Jag är inte säker på att det är så. För att det kan ju helt enkelt vara så här, ja, fast det här var de korten livet gav mig. Och jag är inte död, om det är definitionen av stark. Förstår jag menar? Jag tycker det är problematiskt. Det. Men vad tänker du kring det? Liksom? Att du har ju ändå, det har varit en struggle ju.
Ja,
nu sa jag många ord på engelska. men det har varit en kamp då?
Alltså det har varit en kamp, men som sagt, det är ju typ alla går igenom sitt egna kamp på sätt och vis. Och vi fick vissa kort, jag och min mamma. Viktigt att komma ihåg, min mamma valde att komma hit. Min mamma valde att stanna när min pappa sa, vet du vad, jag åker tillbaka till Barbados. Så det blir en annan typ av hjärnvilja när min mamma säger hela tiden att vi valde att vara här och vi ska inte be om hjälp. Och så man får en annan typ av hjärnvilja, att okej, men vi lever i skit, vi sover på bänkar och typ pissgolv ibland, varför kan vi inte någorlunda be om hjälp? Och som barn man har koll på vissa saker, men man förstår att okej, men hjälp, sträck ut hand, varför frågar inte bara några av dina kompisar lite extra eller whatever. Och när man har en sån här stark kvinna som bara säger så här, vet du vad, vi klarar oss själva, man får en typ av hjärnvilja. Men jag kan tycka att jag är inte starkare än någon annan bara för att jag har gått igenom det jag har gått igenom. Det är viktigt att tänka på att typ en person som, till exempel, jag använder exemplet många gånger, en person som har kommit från ett krigsdrabbat land som har bomber som faller på dem, och de var tvungna att typ resa genom land till land till land och sen komma hit och sen se ett stängsel.
Mm.
Och sen veta, okej, men jag måste hålla ut i 2-3 månader till och sen få blickar och bli dömd och inte komma in i samhället. Att fortsätta på en day-to-day basis, det är styrka.
Mm.
Så jag kan tycka bara att jag har gått igenom ganska mycket, men jag hatar folk som klagar. Jag klarar inte av hela den här, ja, oh, men fan, jag har varit hemlös och fan, det är synd om mig. Det kunde ha varit värre. Vad fan, jag hade min mamma.
Mm.
Se på människor som en rappare som jag ser upp till väldigt mycket, Ken till exempel. Han gick igenom det han gick igenom, han och hans familj, och han gjorde det utan en mamma. Mm. Han var tvungen att lära sig vissa saker. Han var tvungen att bygga upp sin styrka vissa kvällar. Bara, okay, men fan, ingen tror på mig. Alla hatar mig. Jag har ingenting att hitta min styrka. Jag hade hela tiden min mamma som typ, när jag var slut på energi, så hon American, stark kvinna som var så här, fan, vi klarar allting. Man var så, okay, men jag känner mig stark igen. Så jag ska inte klaga. Det kan vara mycket, mycket värre.
Tänker du att hon är stark?
Hon är stålkvinnan. Mm. Hon är den starkaste kvinnan för mig. Många kommer säga sina mammor och hela den biten, men jag har sett henne bråka med stora vuxna män. Jag har sett henne slåss med min pappa som var, han var fruktad av många. Så
bet av ögonlocket på henne. Vilket jag inte ens, eller på honom.
På honom, hon bet av ögonlocket på honom. Hon
jag vet inte ens hur det funkar. Alltså.
Alltså, jag vet inte heller, men alltså, på något sätt att se honom skratta därefter. Man förstår att det är typ en så här Bonnie and Clyde, Mickey och Mallory situation. Och att se min mamma gå till jobb och hon är utbildad så här, datalärare. Hon har koll, hon har vissa utbildningar och hon får bara städa jobb. Såklart, som många får. Och jag säger till henne, men vet du vad, jag måste söka jobb, jag måste göra saker. Hon bara, det enda du ska göra är satsa på det här musiken. Du ska fortsätta skriva. Det tar på mig. Det är någonting som en, när man är en ung man, man känner man borde göra mer. Så för mig, hon är superstark.
Mm. Jag tänker bara det här med styrka då, för det känns också som någonting som du lite fick av din mamma rent fysiskt, att hon så här, när jag läser din bok nu så är det liksom att du är ett lejon, Aison, liksom. Yeah. Och det är så du alltså att hon alltid har sett dig som det. Är du ett lejon?
Alltså, det är svårt att säga. Jag skulle nog säga jag har, alltså absolut inte så här lejon, så här lejon, men jag skulle nog säga man har ju typ lite den där lejontendenserna att man har försökt jobba sig upp så att man kan sitta på den här kullen och man kan verkligen se över allting och se fan allting som jag ser är bokstavligen mitt. Så jag har ett väldigt typ av lejon typ av inställning till saker. Jag försöker hela tiden att i alla fall prestera och visa varför jag förtjänar inte att vara på topp, men jag förtjänar att få den respekten som jag får. Och det är viktigt att jag ger den respekten, typ ett lejon, kungen av riket. Mm. Och det är lite mer, jag tänker inte som ett lejon, jag tänker mer som en kung. Jag tänker kungligt och en kung är, man kan se det på massa olika sätt. Man kan se typ the bad king som bara tänker på sig själv och som bara fuck the people och bara nu ska jag bara get fat och bara njuta av livet. Eller så kan man tänka på den här kungen som typ träffar the people, bokstavligen säger så här, fan mitt rike är ditt rike, allting som är mitt är ditt. Så jag gillar att se saker på det sättet då. Jag tatuerade en king på min rygg ganska stort, så jag ska nog säga att jag själv döpte mig själv till det kanske.
Ja. Men det är väl fint. Alltså, men du är någon slags lejonkungen-version av ett lejon då, kan man säga.
Alltså, jag vet inte riktigt hur långt man vill ta det. Men som sagt, som när jag var yngre, min mamma hon sa, min pappa, han är en kung. Folk behandlar honom som så och han behandlar folk väldigt kungligt. Och när du blir äldre så ska du vara likadan. Folk kommer ge dig respekt och du ska ge folk respekt, men och allting som du ser, du ska verkligen ta för dig. Du ska inte vara en blyg person. Du ska inte bara hålla tillbaka. Du ska verkligen drömma stort. Så jag tror det var nog så hon tänkte, så som ett lejon. Ett lejon ber inte ursäkt. Den tar och den gör lite som den vill. Mm. Och det var bokstavligen den inställningen hon ville att jag skulle ha. Be inte om ursäkt för den du är. Om du gör någonting stort, om du gör någonting mäktigt, var stolt över dig själv. Och inte som bara i det här landet, det är många andra länder som har den inställningen, men det kan vara många gånger det typ när man kommer nummer ett att man inte får skrika, man inte får sträcka upp sina två nävar och vara så här, fan jag är bäst just nu, fuck it. Och det är den inställningen hon har gett mig med lejon och kung. Det är så här, fan, du är mäktig i allt du gör och skäms inte för.
En sak som jag tänker att du borde ha haft svårt att få ihop i huvudet var att din farsa var extremt våldsam mot framförallt henne liksom. Men hon hade hans rygg liksom genom hela resan fram till hans död.
Mm.
Har du fått ihop det i huvudet?
Aldrig. Alltså jag har förstått mig på att det är typ Det är typ en halvpsykopatisk kärlek, men samtidigt en sann, renodlad kärlek. Att hon visste exakt vad hon gick sig in på direkt från början, innan jag föddes, precis när hon träffade honom. Hon har berättat ganska mycket, och samtidigt inte berättat allting, men när hon träffade honom, han var en ganska tuff man. Han gjorde saker som var inte de bästa, och han boxades och massa andra grejer. Så hon visste om att okej, vet du vad, om jag är med den här människan, det är bokstaven, det kommer vara bråkigt, det kommer vara kämpigt. När man har den insikten redan från första början, så blir det blir ingen chock. Men jag var själv, jag var ganska så här, se dem slå på varandra, se henne slå honom, han springer därifrån och bara, vet du vad, jag ska gå någon annanstans. Och hon säger, vet du vad, din pappa älskar dig, du kommer bli exakt som honom. Och jag bara så här, det här känns lite konstigt, jag är inte riktigt säker om jag vill bli så där. Hon bara, men lyssna, skit i vårat bråk, skit i det, lägg det där åt sidan, din pappas styrka, du är du, du kommer bli bättre, du kommer bli starkare. Så det gör så att jag ser livet väldigt så här konstigt, och man blir väldigt likgiltig som person när man är såhär, okej, jag ska bli det där, men samtidigt, jag vill inte bli, men jag vill ha hans styrka, jag vill bli respekterad, men jag vill inte bli fruktad. Så jag tror jag fick sätta upp lite så här olika pusselbitar, men i mitt huvud, och om du frågar mig, jag ska nog säga att deras kärlek var den sannaste kärleken som fanns. Därför typ det var två crazy people som satte sig ihop och skapade mig. Det behövdes inte vara mer perfekt än så.
Var han gangster eller?
Alltså jag skulle säga gangster. Alltså, han var flitig. Jag skulle säga han var flitig man.
Okay.
Jag vet inte hur man vill tolka det, men han var definitivt en flitig man. En grej som jag respekterade väldigt mycket honom, och varför hans namn var en av mina första tatueringar. Han gick ut och gjorde bokstavligen det som krävdes för att överleva. Och jag skulle nog säga, jag är inte exakt i samma veva som honom, men inställningen av att okej, om det behövs någonting för att vi ska klara av nästa dag, jag är definitivt med på det. Och det har gjort så att man har klarat sig i många situationer. Fan shit, nu finns det inga pengar för hyran, vet du vad måste jag göra nu? Nu måste jag söka ett jobb här kanske, eller nu måste jag göra det här, jag måste kanske svälja min heder, jag kanske måste göra någonting, whatever, för att bara klara mig. Och nu är man på ett helt annat skede i livet där man kan sitta och prata med dig.
Men du, din mamma, hon dyker ju upp i alla intervjuer du gör.
Såklart.
Ja. Och det är fint, men hon är fortfarande en stor del av ditt liv.
Stanna, hon är 90% av mitt liv.
Okej,
okay.
Bor ni ihop?
Yes, hon bor med mig. Hon har varit ute och rest och gjort en massa grejer. Och hon är lite som Batman. Jag brukar säga, jag är själv som Batman. Jag är väldigt tystlåten, jag säger inte ganska mycket. Men min mamma, hon är typ så här, vi har kontakt hela tiden, men jag säger, men vad gör du då? Vart är du nu? Hon bara, oroa inte vart jag är och vad jag gör. Jag är din mamma, jag säger till dig vad jag gör. Så man säger, okej, okay, perfekt förhållande.
Okay.
Så nu är hon tillbaka, vi bor tillsammans och hon bor med mig. Och jag ser till att hon går på mån, hon behöver inte jobba, hon behöver inte göra någonting. Allt hon vill ha, jag fixar. Hon pekar på någonting, jag köper det. Så det är ett drömscenario för mig. Men samtidigt, det är också ganska tufft att vara en 40-årig man och bo med sin mamma. Det är inte det lättaste varje dag.
Nej. Men hur finns det plats för någon för dig och alltså hur kan du ha förhållanden och så?
Alltså man kan ju ha förhållanden, men jag skulle nog säga många förhållanden och relationer som man har haft, man har inte presterat som bäst, man har inte gjort man har inte kanske levererat och landat det varje gång. Så jag skulle nog säga relation och förhållandemässigt inte klar, därför när man säger att man är klar direkt, helt plötsligt blir så här, helt plötsligt jag ska gifta mig och hela den biten. Men det är me, myself and I, och det är tre för många redan. Så jag tar hand om min mamma och det som kommer. Jag är okej, okay. Jag är all right.
Ja, men är du lite, det här kanske är för privat, men är du lite avundsjuk på Fille för de två ungarna och den vackra frun?
Alltså det är intressant att du tar upp det där, för jag skulle inte säga inte avundsjuk, men jag skulle nog säga jag är nyfiken. Mer nyfiken, för det blir typ, det är en livsaspekt som jag inte har testat på. Jag har inte riktigt kommit dit, och jag får se om man kommer dit, knackar jag trä att man kommer dit. Så jag skulle nog säga att jag är mer nyfiken, och de gångerna jag är runt omkring Fille och hans familj och hans barn, det är mer att jag sitter och tittar på när han bara ler eller typ lyfter upp dem, och de här små nyanserna av glädje som han får. Så man blir såhär, okej, men det här som jag missar. Och samtidigt, om man vänder lite på den här kronan, så kan det bli att två barn, jobb, musik, han har sin egna musiklabel med Mac, så kan det bli att okej, men jag kan tänka mig han blir avundsjuk på mitt liv.
Mm.
Det visar okej, men Ison, han tar hand om sin mamma, men förutom det, han får tid att fundera, han har tid att göra det här. Så typ, båda sidorna är lika vackra, men även fast jag skulle säga hans sida väger lite tyngre, för han har två vackra döttrar, en sambo. Så inom sin någon tid, man vet aldrig, knacka i trä, man kommer dit.
Mm. Jag tänker på, du var lite inne på det här, men de här 5 åren som ni inte har gjort någon musik och så, eller jag förstår att det tar tid att skriva ett album och så, men vad har du gjort?
Alltså under de här 5 åren, så det är viktigt att bara slänga ut att vi gjorde så mycket bättre. Vi gjorde massa grejer, och vi släppte skivor, vi släppte låtar, och typ det blir lite att vissa är lite olika som artister och vi som människor, men efter vi släppte och efter vi var så aktuella och syntes överallt, jag behövde tid att typ decompress, jag behövde tid att bara slappna av, och jag testade på massa olika saker eftersom jag jobbar på X-Factor-biten där jag fick jobba med så här musikartister. Så vi sa, okej, vet du vad, jag vill testa på den här manager-biten. Så jag och en kompis, vi satte upp en lite sån här halv-management och typ hittade några artister och jobbade lite med dem. Och så kom jag på att fan, shit, det är inte alls det vi jobbar med. Därför typ, det är så många grejer som man måste tänka på där, så mycket energier och...
Det blev liksom inte, du vill låta kreativa, men det blev massa, nu gissar jag bara, men det blev massa pappersarbete och skit och...
Alltså det blir pappersarbete, och förutom pappersarbete så typ man måste också hitta människor som också förlitar sig på en, och de tror också på visionen som man har för dem. Och jag tror att där jag var då när jag höll på med den här manager-grejen, jag var inte i det läget där jag vill övertala och övertyga någon hela tiden att okej, men det här är en bra idé, det här kanske är en bra tanke. Och det blir väldigt mycket att jag måste typ inte dalta, men typ så här, du är en vuxen person, det är så, antingen du är med på det här tåget eller inte. Därför typ, ännu en gång som jag sa tidigare, jag har inte tid att slösa, jag har inte tid att säga kom igen nu, är du sugen på den här idén, det här är en bra video. Man säger nej, antingen du vill inte. Så förutom det så har jag åkt runt med boken.
Just det.
Jag åkte runt och föreläst alltså typ så mycket,
ja.
Mer än vad jag någonsin förväntade mig. Så jag är väldigt glad att jag får chansen att träffa väldigt mycket folk.
Men berätta om dina föreläsningar då. Du berättar.
Alltså jag pratar i princip om boken. Det är mycket bibliotek och skolor, så här boksammanhang. Och jag går igenom ett princip, därför när man läser boken så kan det bli att man förstår sig på det, men det kan bli att man tänker, ja men fan, de här 3 åren då? Eller typ när man sover på en bänk, hur funkar det? Eller när träffades du och Fille? Så det är mycket att man pratar med folk, och istället, jag brukar säga, jag har inte föreläsningar. Jag ber om ursäkt, jag har sagt ordet föreläsning. Jag brukar säga, jag brukar ha samtal.
Mm.
Därför... Jag kanske inte riktigt är där jag kan typ kötta på i 40-50 minuter nonstop. Jag tycker det är skitmäktigt folk som gör det, men jag tycker det är kul att sitta och prata med folk, och de ställer några frågor, så det sätter igång ny exklusiv samtal, så jag inte går runt och ser samma material varje 10 gång. Så jag tycker det är kul att åka runt, och speciellt på skolor där de har läst boken, och typ unga killar säger, ah, men fan.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Vadå, så du och Fille, och typ då, som lärarna säger till mig, vissa av de här eleverna, de säger aldrig någonting. De sitter längst där bak på klassrummet, men typ när man kommer dit, att de kan se på mig fysiskt att okej, men fan, det är en rappare. Och han vågar skriva om saker som är pinsamt. Det är väldigt mycket att man, och jag typ, det var ett år där jag bara åkte runt och bara överraskade skolan. Jag bara åkte runt och bara så här, här är jag. När jag läste boken så blev det så här lite så här, för mycket stå hej och för mycket kanske oorganiserat av mig, men det var mycket, det är kul att bara åka runt och prata om det.
Mm. Vad har du gjort mer då? Det kändes som du var, jag avbröt dig.
Nej, alltså det är typ det. Och som sagt, jag har haft de här små projekten på sidan som man trodde kanske att okej, men det här kommer gå på ett halvår. Så man förstått att man måste göra lite research. Man måste kolla marknaden. Man måste kolla om det är rätt läge. Så typ ett år kan väldigt snabbt bli tre år. Mm. Och sen därefter. Och sen förutom det, senaste året har varit inspelning av den här skivan.
Mm, jag förstår. Jag har en tappad följdfråga på din bakgrund egentligen. För att du sa kanske nyss eller i någon annan intervju, det är rörigt i mitt huvud, men att du har ärvt demoner av din pappa.
Jag skulle nog säga, när jag menade så, ärvt demoner. Min pappa, han var väldigt tystlåten, sa inte så mycket, och ibland så fick han sina rage-utbrott. Och det var bara inte rent fysiskt, det var kanske rent så här i hans sätt att titta, hans energi som han skickade ut. Och i mina demoner, när det kommer till mig, jag, precis som honom, jag kan sitta och tänka och fundera på en sak nästan för länge, istället för bara släppa själva principen av det. Och jag kan, istället för att, som sagt, jag skickar ut den här energin av en stark och jag tror på mig själv, det är många gånger när jag tvivel sjunker in i mitt huvud, och istället för att bara säga, vet du vad, jag klarar det, så kan det bli att de här demonerna, man hamnar i the sunken place. Har du sett den här filmen Get Out?
Jag tror det, jag minns inte.
Ja, i alla fall, det är ett ställe där jag skulle nog säga typ, att ha demoner, det handlar lite mer att man kan hamna i ett ställe av som är total mörknad, och man vet inte riktigt hur man ska ta sig ut, och man fastnar där. Och det är många gånger när min mamma som ung, att hon har inte sett mig stirrandes jättelänge, men typ jag kan bara sitta och titta in i en vägg ganska länge, och hon kan typ nästan komma och slå mig i huvudet, bara så här, sluta fastna i ditt egna huvud. Så när jag säger demoner, ska jag säga att jag har väldigt lätt att fastna i mina egna tankar och bara suga på dem.
Men vad är det då? Är det självtvivel? Alltså, tänker du att...
Alltså det är självtvivel, det är självhat, det är självkritik. Det är bokstavligen allting som man har som människa. Har jag presterat tillräckligt bra? Har jag gjort tillräckligt bra ifrån mig? Om man är en person som drivs väldigt mycket av sina prestationer, så blir det att man... Och jag har väldigt svårt att fastna i dem. Det är som Arlanda. När de ringde mig och sa, vet du vad, vill du ha din bild hängandes på Arlanda? Jag blev extremt, extremt glad. Och bara några dagar senare så var det så här, men typ den känslan är borta. Jag måste ha den här känslan igen. Typ man är en junkie för prestationer. Och när man inte får dem, när man under de här fem åren som du säger, att jag sitter och tänker och funderar, så blir det också att så här, man kan börja hata sig själv. Vad fan, jag sitter och tänker. Varför sitter jag och tänker så mycket? Varför sitter jag och typ själv analyserar mig själv så här mycket? Så typ det är sådana där saker som, istället för att de blir bara en snöboll, det blir en gigantisk stor grej. Så typ det är sådana där typ av, och sen samtidigt, jag ska nog säga, inte depression, men också en typ när man inte riktigt vet vart man har sig själv i livet, så blir det typ att okej, men jag vet inte riktigt själv vart jag är någonstans, så blir det väldigt mycket också sådana där tankar. Mm. Och det som stör mig till mig mera är att jag är så mån att jag typ har det här hjärnan, att jag är medveten om alla de här grejerna som jag säger till dig. Man är så här, men typ du tar upp de här grejerna, de här sakerna, varför tar du inte tag i bam, bam, bam? det stör mig att jag är medveten om problemet som jag tänker på. Så det är typ en miljon grejer.
Mm. Men okej, okay, för att jag tänker, för min egen del så har ju mina värsta perioder i livet har ju varit liksom, kanske inte så här att det har varit ekonomiskt svårt eller så här, utan det har ju varit när jag inte riktigt vet vad fan, vart jag ska. Alltså när man är vilsen. Och menar du att du har varit liksom vilsen också under den här perioden?
Alltså, inte vilsen, men alltså, på sätt och vis lite vilsen, men också typ, till exempel som musik. Det är någonting som har varit en del av mig. Det var typ 80%. Det har varit så mycket av mig. Och vi har släppt musik konsekvent hela tiden. Och desto mer vi har hållit på så har det blivit lite mer tid emellan varje skiva. Och när man är från, det är lite som musik är min drog. Och när man är borta från musiken och sin drog, eller man vet inte, sin drog så som personen man älskar, kvinnan man älskar, mannen man älskar, whatever, som det är ens fix.
Ditt kall.
Det är mitt kall, rätt så mycket. Och när man är borta ifrån det rätt så mycket, så blir det bara att man så här, men vad är jag utan den musiken? Mm. Jag antar att det är man i en relation tillräckligt länge och den personen, eller man är slut med den personen, eller whatever. Och helt plötsligt så står man helt ensam, så blir man lite så här, fan, vem är jag utan den här relationen? Vem är jag utan den här personen? Och för vissa så kan det gå en vecka att man behöver inte tänka på det. Och för mig så har det blivit lite så här, precis som du säger, att inte att man är vilsen, men man är så här, okej, men musik är min älskling. Det är min number one, det är min första kärlek. Kan jag överleva utan den? Men, eller kan typ, är det ett måste att vi ska alltid vara tillsammans?
Mm.
Därför jag älskar det, vi funkar så bra ihop. Vi är en skitnice par, folk har sagt det.
Mm. Och hur är du utan musiken då?
Man har förstått att man är somebody. Man har gjort mer än tillräckligt för att man ska kunna göra massa andra saker. Men samtidigt, musik är en del av mig fortfarande. Därför typ, det var så vi började. Vi älskade musik så mycket att vi kunde inte bara lyssna på det. Jag var tvungen att hålla på, jag var tvungen att börja skriva. Jag var tvungen, samma sak med Fille. Så jag ska nog säga, utan musik, jag är otrolig. Med musik, jag är fantastisk.
Mm. Det är intressant det här som du pratar om nu. Jag gjorde en intervju för något år sedan, eller två kanske, med First Aid Kit.
Oh, okay.
Och då... Nice. Och då så efter den intervjun så fick jag tips om en bok. För vi pratade, jag tror jag ställde frågan så här, vem är du? Och då fick jag tips om en bok som står här nere nu som heter The Unnethered Soul, tror jag. Där författaren går igenom frågan, vem är du? Alltså att om du ställer den till dig själv, så kanske du säger så här, ja, men jag är Ison Glasgow, jag är rappare. Okej, så, men är du de här bokstäverna som utgör ditt namn? Och är du det där du gör när du jobbar? Det är ju inte hela sanningen. Så här, jag vet inte vart jag vill med det här, det är egentligen ingen fråga. Men det är bara en intressant sak att ställa sig. Vem är jag då innerst inne, liksom utan mitt jobb eller utan mitt namn?
Ja, jag förstår typ vad du menar. Alltså, det är lite, alltså i mitt fall, det är typ, det är en lyx med mig och min mamma. Därför det var någonting som, inte som hon har satt in i mig redan från början, men det var någonting som jag blev lärd sedan långt tillbaka, att se vem jag är utan, som sagt, utan musik, utan materialistiska saker, utan pengar, utan whatever. Att det är typ den styrkan som gör att jag fortfarande driver fram, att jag i min kärna, jag vet, bortsett från demoner, bortsett från självhat, självkritik och hela den här biten och musik, allt det där, jag vet i grund och botten i min kärna, jag, precis som det första ordet som du sa från början, jag är styrka. Och det kan vara svårt att typ, hur kan han säga det på sig själv och hela den biten, men det är eld som brinner i mig. Och det, i mina värsta situationer, när jag mår som värst, så vet jag att typ, jag tittar inåt, så ser jag fortfarande den här elden. Och det gör så att, okej, men all självtvivel och självhatet som jag har just nu, den bara bränner bort allting. Även fast det kommer växa tillbaka ganska snabbt, men i min kärna så vet jag.
Mm. Vad fint, vilket bra svar på en fråga som jag aldrig lyckades riktigt ställa.
Nej, vi lyckades.
Ja, nej, men det där, jag kan relatera till det, för att jag tror att liksom, om jag jämför med min, eller så här, om jag diskuterar vad som är jag med min tjej till exempel, så tror jag att det som är grunden till mig, det som gör att jag fungerar, är drivet framåt. Att jag hela tiden måste utvecklas liksom.
Yeah.
Och rastlöshet. Min rastlöshet är nog jättemycket min affärsidé, tror jag.
Ja. Yeah. Men det är för vissa det är nästan en curse att inte ha det.
Mm.
Att inte ha den där rastlösheten, det där drivet framåt. Det är ju många gånger som folk säger, hur får du tid med saker? Blir inte du trött? Vill inte bara ta det lugnt? Och hela den biten, man är så här, men typ, jag är cursed med det. Men du, tyvärr, jag säger inte det till folk, men jag tänker så här, tyvärr är du cursed med att du kan acceptera det. Att du kan ta det, att du kan bara, det här är så långt jag kan trycka saker. Det är så här långt jag kan ta min maxpotential. Och det är en curse att du inte ser bara att okej, men du har tagit det så långt som du kan.
Mm.
Medan inte, jag skulle säga att alla har det, men det är bara vissa som är bara medvetna om att okej, men om min personligt bästa på 100 meter är kanske 10. Vissa accepterar 10, men det finns de som är så här, fan, jag kan skära ner det till 8. Och även om det är omöjligt, jag kommer försöka.
Mm.
Så ja, vissa har inte det.
Men det där är ju intressant, för det har du pratat om med talang, att nu lägger jag lite orden i munnen på dig, för jag tror inte du har sagt det på det här exakt sättet, men att människor omkring dig och Fille liksom, att som har varit mycket, kanske haft större talang för att rappa eller göra musik, men ni som det har varit för enkelt, det har inte varit någon struggle, så då har man ingen kärlek till det.
Ja. Yeah.
Men ni och er, eller du i alla fall, kring din egen begåvning, att du säger, ja, fast jag fick jobba.
Ja, det är bokstavligt. Man fick jobba sig från, inte en publik, men en svårighetsgrad till nästa. Hade vi kommit ut och man blev en hyllad rappare, MC, direkt från början, min utveckling hade stannat och jag hade typ bara accepterat saker. Så typ, Det kändes bara typ, man kan tycka nästan det, typ, det är nästan som en hemsk sak. Det låter skitdumt och när jag säger det, för jag vet att själv, hits är hits, det är skitbra. Man vill alla ha hits och man vill att alla ska gilla grejerna. Men som en första början artist, att få en hit från första början och sen stanna det där, det finns inte riktigt någon väg uppåt. Det finns ingenting riktigt att klättra till. Det finns ingen typ av så här, vet du vad, jag ska bli kanske bättre i det här storytelling. Jag vill kanske bli bättre på min melodier, mina brygger, eller fan, kanske själva produktionen av biten. Vissa har det, men som sagt, om man får nycklarna till allting, varför ska man behöva kämpa? Och jag och Fille, man kan njuta av varje gång när jag träffade någon rappare. Jag minns typ när vi rappade i Skärholms ungdomsgård och vi rappade lite i stan, och man kände, vet du vad, man, fan, vi har det här svensk hiphop, fan, det är vi som, ingen är bättre än oss. Jag var så här, fan, ingen kan rappa bättre än mig. Och sen minns jag hörde Organism 12 första gången, mobbade barn.
Organism 12 är en senior, enda senior. Kalla mig inte mitt vanliga namn utan att få med senior. Min mentalitet är support, ge mig support här utanför. Vi sitter i samma båt men den här gången är den utanför. Mobbade barn, klassiker, det här är första volumen. Det vi bara berättar hur vi äter all den här volumen.
Ska du rösta dig i volumen?
Nej, jag är förtärd, vilka hade du fört här? Om käften eller blir förtärd, går igenom en pers igen. Inför 400 pers igen, blunda vinklar i pers igen. Min backup är som pers igen. Vem är jag? Jag är samma svin som förut. Vi dom med jackor över huvudet, vi rättssalen som snuten förut. Jag följer Viagra, barnabil och massa penicillin. Kolla på barnprogram och lindar in med penicillin. Okej, ni ska släppa fram andra rappare, men förstås, vem kan det vara? Grabben är här Ågren förstås. Vem fan vill ni ha? Organism!
Oj, jag bara såhär, jag bara, han är så mycket bättre än mig. Hur kan han vara så mycket bättre än mig? Och det, att bara få den där örfilen att okej, men fan, lugna ner dig. Det är en kul sak som gör att man utvecklas, men alla är olika.
Mm. Vem är bäst i Sverige på rap?
Det är jag. Ja. Så ska varje person svara som du ställer den frågan till. Om de säger någon annan, det är jättekonstigt, men jag kommer från en annan tid när det var så här, okej, men vem är bäst? Jag tycker definitivt jag är bäst på det jag gör. Men om man ser på hur musik Sverige ser ut just nu, det är så många artister som det går väldigt, väldigt bra för. Så att om jag säger att jag är bäst, det handlar ingenting om att jag tycker någon annan är dålig. Det är viktigt att påpeka det, för det kan låta väldigt så här, jag hatar alla andra. Det är så här, alla andra är skitfantastiska och bra på det de gör, men varje dag i veckan så kommer jag alltid säga att jag är bäst på det jag gör. Annars varför jag gör det?
Men vad tänker du kring de artister som har kommit upp nu då, på senare år, som, alltså efter er så att säga?
Alltså jag tycker man är glad att de har de här framgångarna. Att till exempel när vi släppte en låt som hette Från hjärtat, och när vi typ knäckte första miljonen, det, på de tiderna det var inte en normal grej, och det var så här, yes, nu har vi gjort det. Och de här nyare artisterna, de gör det på 24 timmar. Och de har väldigt mycket framgång. Så jag kan tycka om, och jag är väldigt glad för dem. Jag kan bara tycka att man skulle vilja ha lite variation. Därför typ jag kan tycka en viss typ av style är skitnice. Jag kan tycka en annan style är väldigt nice. Men jag måste ha variation. Jag kan inte bara äta mörk choklad hela tiden. Jag kan inte bara äta en viss sak hela tiden. Så jag tycker musiken just nu är väldigt bra. Men jag skulle också gärna vilja se att det bredde ut sig rent så här innehållsmässigt. Man kommer ihåg kvinnovågen som var väldigt inne, kvinnorapparna. Det känns som helt plötsligt så blev det typ, det är inte lika många som det var. Så man skulle vilja att den här balansen kom tillbaka lite. Även fast det går väldigt bra för Sherry, Emilinella och typ tusen andra till som inte jag kommer på. Men variation och lite balans.
Mm. Jag intervjuade jättenyligen Dragomir Mrsic, du vet.
Ja.
Han beskrev sin uppväxt liksom, att det kändes som att det skulle lika gärna kunna bli liksom just parkbänken för honom när han växte upp, därför att det var, alltså, halva hans familj dog eller hade missbruksproblem liksom.
Mm.
Har du tänkt där att har du just, vi pratade om de korten som du är given liksom. Har du tänkt att det kunde ha gått åt helvete för dig?
Ja, många gånger. Jag har tänkt många gånger det kunde ha gått riktigt illa. Allt som jag såg, det jag var runt omkring, det och min mamma var tvungen att ta oss igenom. I mitt fall, det låter jättehemskt att säga det, jag har sagt det förut, men jag hade skitbra exempel framför mig på människor som hade gått extremt, extremt dåligt för, på massa olika sätt. Och jag snackade om tiden när vi inte hade någonstans att bo. Att man såg personer som, den här höll på med droger jättemycket. Typ så här, de åker runt eller de går i slow motion och de har fradgat runt munnen. Och typ så här, fan, jag vill inte vara en sån person. Så såg man spritpersonen, man hade pengapersonen, man hade bråkpersonen. Så typ, och min mamma, hon var väldigt mån. Varje gång vi träffade en person, hon var så här, ser du den här personen? Du ser va? Du ser vad de måste gå igenom, det de måste göra på en daglig basis. Är det det du vill? Så hon skyddade mig, men hon var väldigt öppen med att så här ser världen ut. Du kan antingen göra det här alternativet eller så lyssnar du på mig. Så det var så här. Men jag är väldigt medveten. Jag träffade en gammal kompis för länge sedan som känner min mamma, som såg mig när jag var jätteliten. Han var så här, han hade inte sett mig på rätt så länge. Han var fan, det kunde ha gått riktigt illa för dig. Jag är glad att du lyckades hålla på med musik och du har fortsatt på den raka vägen, för han bara, jag var alltid osäker. Och
hur gammal var du när han kom in i ditt liv då?
Jag kanske var typ såhär 7-8.
Okej, okay,
det var typ strax innan vi fick riktig bostad. Och han såg mig driva runt, jag och min mamma i Kungsträdgården, och med alla slags olika människor och hit och dittan. Så jag gillar att inte vara förutsägbar. Det förutsägbara i den situationen skulle bli att jag skulle bli en jättejobbig person, hålla på med droger eller typ vara någon pundaraktig eller whatever. Det var det självklara. Jag gillar att så här chocka. Så här, som boken, det är så här, jag är dyslexiker, jag har svårt att läsa böcker. Jag chockar, oförutsägbar.
Mm. Men vad tänker du gjorde att det inte blev parkbänken för dig igen då?
att göra min mamma, inte göra min mamma stolt, men typ hon gav, alltså hon valde att komma till det här landet, men hon gav upp väldigt mycket. Så typ jag är en väldigt konstig person på det sättet av att när människor gör, om någon gör någonting snällt för mig, så vill jag ge tillbaks tiofalt. Och min mamma, hon betyder mer än någon annan person. Så att se henne säga till mig att, vet du vad, du kommer bli stark, och se henne ge mig sin mat när hon är hungrig och jag hör hennes mat, hennes mage kurra. Men då fattar man inte, därför man är så ung. Men det är såna här saker man tänker på när man blir lite äldre. Så typ det som gjorde att jag inte hamnade på parkbänken var hela tiden att fan, jag ska ge henne världen, för hon har gett mig så mycket. Det är inte alla som har just den där bränslet, du har gjort någonting för mig så jag ska ge tillbaka. Vissa är så här, vet du, jag har ingen driv. Vem ska jag kämpa för? Jag bryr mig inte om mig själv. Så i min situation, alla hemlösa åren och allt det där, så blev jag ganska likgiltig. Jag bryr mig inte så mycket om vi lever eller vi dör och hela den biten. Och det är någonting som har hängt kvar med mig, men jag måste göra det för någon. Och min bränsle är min mamma. Så hela tiden jag gör saker. Ja, mamma, jag hänger på Arlanda. Det är nice, va? Hey, mamma, jag är på X-Factor. Det är nice, va? Hey, mamma, jag släppte en bok. Det är nice, va? Så typ, det är min morot.
Ja.
Som gör att jag inte hamnar där igen, förhoppningsvis. Därför typ som sagt, jag minns det. Jag har sovit, det är jättekonstigt. Vi har sovit i flera av de här trappuppgångarna här. Längs den här gatan här. Okay. Bilvägen. Mm. Och på den här teatern där.
All right.
Det är den som står i boken.
Ja, just det, precis. Hornsgatan, va? Hornsgatan.
Är det Hornsgatan där som är biljarden där? Ja. Så det är mycket minnen här. Många bänkar härifrån.
Mm. Du, jag läste en ganska färsk intervju med dig och Fille i DN när ni pratar om att hiphopen idag är liksom en helt annan, på en helt annan plats än när ni började för 20 år sedan.
Mm.
Kan du utveckla det lite?
När vi kom upp så var det väldigt mycket typ så här MC-rappare. Nu ska jag chocka dig, nu ska jag briljera dig med mitt flow, min ordstruktur, hur jag lägger ihop orden. Det var mer typ en mer boom bap sound. Om man förstår riktigt mer så här, trummorna var lite mer inte organiska om man säger så, men typ det var i alla fall en viss sound. Just nu skulle jag nog säga att med tanke på att i det verkliga livet för vissa människor, vissa omgivningar, det typ när vi kom upp så det var folk som blev knivhuggna. Det kanske var typ 3-4 personer i området som kanske hade en pistol som man såg någon gång. Och det var någon tuffing i området som gick runt och slogs hela tiden. Nu, de här kidsen, de måste växa upp med att folk blir mördade på en ganska regelbunden basis. Har man det runt omkring sig så kan det vara svårt att kanske tänka, okej, men nu ska jag rappa om palmer och sol och hela den biten. Det är omöjligt. Som en ung person så visar, okej, om någon blir skjuten i min port, jag kommer såklart rappa om de grejerna. Så det var definitivt det vi menade med att just nu klimatet är tuffare. Mm. Så allt, hiphop har alltid speglat verkligheten i the community, i omgivningen, vilket land det än är. Man har bara fått olika doser ifrån det. Och just nu i Sverige så klimatet, den är väldigt het just nu. Det är väldigt mycket hemska saker som händer, så man får höra om det i musiken. Och det är det, när jag och Fille, när vi gör våra musik, när vi släpper våra låtar, vi är väldigt medvetna om det och vi försöker på vårat sätt typ så här också toucha vissa saker, men också bara väga upp de positiva sakerna och de negativa sakerna. Men det kan inte vara lätt att vara en ung man eller ung kvinna i vissa områden och bara försöka göra musik som är så här, nu ska vi göra positiv, rolig grej, musik. Nej, det är så här, det är inte riktigt det vi ser.
Mm. Men du, jag tänker på er dynamik, dina Filles. Alltså, när man kollar på era extra knäck så är det så här att ja, men du har varit liksom, ja, i X-Factor som vi pratade om. Du har skrivit en bok, du liksom föreläser och så här. Och han har ju haft liksom den humorn, liksom, en lilla Al-Fadji som liksom side business.
Yeah.
Är det så, ser det så ut också? Du är tråkig och seriös och han är den roliga av er.
Jag skulle säga definitivt, han är mer den humoristiska. Han Han skojar till det och jag vet inte, jag skulle säga jag är definitivt så här boring person. Jag är som sagt därför inte jag sociala medier, jag är skittråkig. Jag gillar vissa saker och det är därför vi funkar skitbra ihop, men Fille är också väldigt lugn. Man kanske får den här bilden av lilla Alfaji och de grejerna han gör, för jag tycker, jag har sagt det till folk, det är geni. Det han gör, det är ingen som kan göra det han gör. Men när man är med honom så folk kan bli chockade av att han är väldigt tystlåten, han är väldigt så här, han säger inte så mycket. Ibland han typ får en liten sån här utbrott och så här, säger någonting. Men vi väger upp varandra ganska bra. Vi är för coola för varandra och därför vi passar ganska bra ihop. Men jag försöker bli lite mer intressant som person. Vi får se.
Ja, hur ska det gå till då?
Ja, jag vet inte. Kanske börja typ ta några så här utbildning, några kurser eller någonting. Någon bra icebreaker. Säga att jag jobbar som arkitekt eller någonting.
Ja, är det du ska börja med efter musiken?
Ja, man vet aldrig. Alltså, arkitekt skulle vara soft och skapa sin egna parfym. Det skulle vara kul. Alltså, efter musiken eller med musiken under tiden, det är som musiken är helt över. Eller vi har mycket bra musik i oss, men jag är sugen på att göra så mycket annat. Jag satt med en kompis från en vän som jag jobbar på radio jättelänge sedan. Han ringde mig, han bara, fan Aison, har du någonsin tänkt på att skriva en pjäs? Jag bara, va? Hörde, vad menar du, vad säger du nu? Det så, till min första tanke, han bara, jag vet vad du tänker, att nej. Och jag var så här, nej, i mitt huvud. Och sen några sekunder senare var jag så här, vänta. Men tänk om. Så typ, ja, why not?
Och är det här ett par av de så här små projekten som du inte egentligen vill prata om?
Alltså det är massa små projekt som jag håller på med. Jag håller på med typ 1000 saker, 1000 projekt. Och därför det är många av dem som inte landar. Och jag gillar att prestera, jag gillar att visa mitt bästa. Så när det händer, you will know.
Härligt. Du, jag tänkte fråga vilka artister som har betytt mest för dig rent musikaliskt.
Jag kan börja med Dogge, Latin Kings Dogge. Betydde väldigt mycket för mig första gången jag såg honom, snubben, videon och massa andra grejer. Det var på en tid när man bodde utanför tullarna och vissa områden eller hängde med vissa människor, så fick man vissa så här blickar och viss energi. Men Dogge, han kom med energin. Han var stolt över sig själv. Han var stolt att komma från Botkyrka och hela den styrkan. Ken var en av dem jag såg upp till väldigt mycket. Petter väldigt mycket. Ayo. I USA skulle jag säga en rappare som heter Redman, Jay-Z, Queen Latifah. En R&B-sångare som heter Aaliyah, som jag tatuerat in på armen här. Bob Marley, alltså det är typ, det kan hålla på lite för länge, men alltså typ det, min mamma, hon har alltid varit en så här sann musikälskare. Hon verkligen så här typ, när du lyssnar på artister, lyssna bara inte, ta någonting ifrån dem, förstå dem, hör verkligen vad de säger. Så jag får väldigt mycket från olika artister.
Varför berättar du inte om George Michael?
Georgie boy, ja, George Michael, just det. Jag gillar George Michael, jag glömmer bort det är George Michael. Det känns som jag måste få det sagt för min kärlek ska tändas igång igen. Men George Michael, han ser jag upp till, såg jag upp till väldigt, väldigt mycket. Jag tror jag har sagt den här storyn 1000 gånger, men jag hade en kompis som bodde i mitt område. Och han var från, jag tror han var iraker, någonting. Så kom det en kille, ung kille, så han bara, är det du som är Aison? Jag bara, ja, det är jag som är Aison. Han bara, är du känd eller? Så jag bara, ja, jag är känd. Då var man lite kaxig. Min kompis kollade på mig efter när ungen hade gått. Han bara, är du känd? Min bror, George Michael är känd. Du är ingenting. Så typ, efter det har jag alltid fått sån här, jag fick en sån här fascination med George Michael efter det.
Ja, men han hade ju något. Vilken är din favoritlåt med George Michael?
Jag vet inte, alltså Amazing.
Okay.
Amazing skulle jag nog säga. Jag skulle nog säga Fame. Det var Fame, Gotta Have Fame. Det var när han var med sin grupp då väl, fortfarande.
Okay. Okay.
Last Christmas, men det var just när han var med Wham. Det är Wham-tiderna, så det är Careless Whisper. Den Us också, den med Mary J. Blige. Det är många, Georgie Boy, mycket fire.
Härligt. Du var lite inne på det, men vad vet du om din framtid? Jag antar att ni har lite med i sådana filmer nu när ni ska ut och spela etc.
Vi ska ut och spela, maxa, försöka leverera skön musik live-mässigt och sen därefter tusen av de här projekten som jag håller på med. Alltså därefter, det känns... Jag vill inte vara in the box och slänga ut saker för att bara säga det. Jag tar det lite som det kommer och Ison och Fille, man vill bara njuta av folks feedback. Även om det är negativt, om det är positivt. Vi har inte släppt en skiva på ganska länge, så man vill bara hamna i den energin av att kolla hur folk reagerar till oss. Och sen därefter så kan vi kolla hur vi ställer oss till.
Mm, jag förstår. Vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar Vackra liv. Jag rekommenderar... jag vet inte, det är för mycket PR, men jag kommer att säga Vackra liv, Ny dag. Jag rekommenderar att ni lyssnar på bokstaven alla featuring artister som är med på den här skivan, därför de bidrar, de lägger till så mycket som är redan Ison och Fille. Håll utkik för allting som är gällande Ison och Fille. Har jag sagt Ison och Fille tillräckligt många gånger? Okej, okay, det var det.
Ja. Är det bästa ni har gjort den här skivan?
Det är bokstaven det bästa som vi har gjort, rent produktionsmässigt, rent textmässigt, och jag säger det för varje skiva. Så om vi gör en intervju för nästa skiva eller någonting, jag kommer nog säga att den skivan är bästa skivan då också.
Det vore ju jävligt tråkigt ifall du kom och sa ja, förra skivan var lite bättre faktiskt.
Nej, men alltså meningen är att toppa skivan. Alltså om inte vi toppar det vi gjort innan, det är så här, ännu en gång, varför gör vi det? Det är helt onödigt. Och den här skivan är den bästa variationen av Ison och Fille man kan få just nu.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Timbuktu. Eller Ken. Men samtidigt, det är bara, jag säger Ken bara för typ som människa, han fascinerar mig extremt mycket. Han är typ... han är riktigt den där killen i Scarface, Tony Montana, när han säger say hello to the bad guy. Du vet, han har tagit emot så mycket och ändå han fortsätter och han är framgångsrik och han lyckas och han tror på sig själv. Bara den där, hans storhetsvansinne. Jag skulle nog säga Ken, han är intressant.
Ja, det finns ett Värvet med honom. Det heter 142 och kom ut den 21 september 2014. Okay. Men... han kan få komma tillbaka kanske.
Det tycker jag, han har gjort grejer sen dess.
Du, stort tack för att du tog dig tid.
Hey, det har varit en superära och jag uppskattar att du tog dig tiden och snackade lite med mig.
Ja, men vad härligt. Känns det bra?
Känns extremt bra, fan. Ut i solen.
Ja, Ison Glasgow. Och vill du läsa mer om hans liv rekommenderar jag varmt När jag inte hade nått. Självbiografin han skrev tillsammans med Emil Arvidsson och som kom ut 2015. Ja, kära vän, nästa vecka kommer Värvet att låta bland annat så här.
Åren mellan 20 och 30 var ju bara en serie stängda dörrar. Så är det. När jag hade fyllt 30 och fått mitt första barn, då ändrades det. Och efter det har jag upplevt att de där dörrarna börjar gläntas på. Och nu så är ju dörren ganska öppen, men inte helt.
Yes, Emma Molin från bland annat Grotesco kommer förbi ateljén. Missa inte det. Nu tycker jag att vi går ut på en av mina favoritlåtar från Ison och Filles nya skiva, nämligen Down. Tack för idag, hej.
Fråga högt om de kan gå i god för mig. Om jag tar mig an det då jag färdigställer. Står för det jag sagt, inte bara ord för mig. Bara handlingarna talar när det gäller. Är du down, är du down? Är du down, då är du down. Är jag down and out? Är du down, är du down? Är du down, då är du down. Är jag down and out?
De här människorna behöver hjälp. Wait.
Jag förstår vilket spår ni...
Yeah. Alla de vill leka när det är kul. Tomheten den ekar när det är strul. Ska in och haffa klappa när det är jul. Mannen du inte brackan du bara ful. Lika barn leker alltid bäst. Min kumpan bredvid han är häst. Var lojal genom alla test. Lau moral, baba vi är garanterat. Mixa vodka med mig aloe vera. Inga kocka med vi laborera. TV ordnar det de saboterat. Ingen brott de låter marinera. Vi får soppa hoppa bägge dera. Skippa krockar och att kollidera. Linka docka låt oss elevera. Det är det jag menar. Fråga högt om de kan gå i god för mig. Om jag tar mig an det då jag färdigställer. Står för det jag sagt inte bara ord för mig.
bara handlingarna talar när det gäller. Är du down, är du down? Är du down, då är du down. Är jag down and out? Är du down, är du down? Är du down, då är du down. Är jag down and out?
Sluta slösa min tid, sluta slösa min tid. Jag bara gör min grej, sluta fucka med mig. Hey, driva, se dem där. Schema, high five, smile, smiles. Vänd ryggen, sen kniva, huh? Chop, 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 chop. Oh my lord, kort applåd. Ingen skive, släpper bok. Varför inte jag var bort? Mycket ändras sen vi var här, yeah. Tuffa kliv vi tog, nu är vi bra här, yeah. Chilla bram, jag kan. Chilla bram, jag kan. Jag la ner mitt vapen, andra kan poppa fram. Money, jag är blessed, jag failar bara ibland. Samtidigt cursed, ångest håller min hand. Fan.
Fråga högt om de kan gå i god för mig.
Nej.
Om jag tar mig an det, då är jag färdig istället.
Stå för det jag sagt, inte bara ord för mig. Bara handlingarna talar när det gäller.
Vem är down, vem är down? Cirkeln är liten, but a few people come around,
come around.
Sen jag var liten, man har bett mig att tone it down. Sover för lite, har för mycket shit on my mind, yeah. På en annan grind, säkra min plats.
På min klocka, då vi blockar. Lägger stenar på min klocka. När de ser mig, de bara oit. Om det är chockad, jag är toppad. Vissa sa de måste fintas, andra sa de måste kopplas.
Era macken och circle, det här är Sahara. Säger till er, det var länge sedan nu. Det finns taktis inne, låt oss sälja det. Hur ska jag poppa milen, låt mig välja det nu. Men det kör bara som bäst, jag sväljer det nu. Hela life är bara sitcom. Du kan vara en som flippar. Vad gillar vad det var vild om. Vad gillar vad det var vild om.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!